Du lyssnar på Skuggans lag av Simon Häggström, uppläst av mig, Niklas Engdahl. We say that slavery has vanished from European civilization, but this is not true. Slavery still exists, but now it applies only to women and its name is prostitution. Victor Hugo, 1802-1885. Denna bok vill jag tillägna alla de hundratals kvinnor, män och barn som jag under åren mött i mitt arbete. Det här är mitt försök att beskriva er verklighet. Simon Häggström. Inledning. Bellas berättelse. Jag minns uppväxten i mitt hemland i södra Europa som väldigt kaotisk. Den var full av rädsla, misshandel och sexuella övergrepp. Min pappa kunde komma hem berusad mitt i natten och slå min mamma gul och blå. Jag minns hur han slängde henne med huvudet före in i väggen. Medan hon grät och han stod och skrek med hårtussar i händerna såg vi barn alltihop från våra gömställen, lamslagna av skräck för vad som skulle hända härnäst. Jag minns särskilt ett tillfälle när pappa misstänkte att han inte var far till barnet som mamma väntade. Då tog han en stor tång och försökte dra ut barnet i magen på henne. Vi bodde i en liten lägenhet i landets huvudstad. Min lillebror och jag fick bo i pannrummet i källaren eftersom vi inte fick plats upp i lägenheten. Senare när min stora syster flyttade hemifrån fick vi flytta upp till de andra. Min lillebror, som drabbats av en lätt funktionsnedsättning på grund av en hjärnhinneinflammation, blev så småningom bortadopterad till en familj i Sverige. Jag minns att jag under hela uppväxten önskade att det hade varit jag som blivit adopterad. Men min mamma behöll mig av någon oförklarlig anledning. Det hände att jag fick hälsa på min bror i Sverige på somrarna. När det var dags att återvända hem grät jag. Det kändes som att åka tillbaka till helvetet. En dag försvann pappa och jag kommer ihåg att jag kände lättnad. Men lugnet varade inte särskilt länge. Mamma började ta hem olika män och en del av dem utnyttjade mig sexuellt. De tog på mig och gjorde saker som de själva ville utan att bry sig det minsta om mig. Jag visste att mamma aldrig skulle tro mig om jag berättade, så jag teg och försökte gömma allt inom mig själv. Mamma kompenserade bristen på kärlek och omtanke med en massa prylar. Jag utvecklade ett slags rebellisk hatkärlek till henne. Hennes uppmärksamhet gick till männen som utnyttjade mig. Jag började ta droger för att döva smärtan och känslan av ensamhet och på grund av det placerades jag på ett ungdomshem i norra delen av landet. Jag tror att det blev min räddning. När jag var 17 år flyttade jag till Sverige och träffade en man som jag senare gifte mig med. Det var ett stormigt förhållande som så småningom slutade i skilsmässa. Jag började arbeta på en restaurang som servitris samtidigt som jag bodde kvar i hans gamla lägenhet. Det var på restaurangen jag första gången kom i kontakt med Vlad, som vid den tiden var kompis med en kille jag dejtat lite. Vlad jobbade på en rockklubb på Södermalm. Till en början var jag bara intresserad av honom som vän, men ju mer vi träffades, desto mer fest blev jag vid honom. Jag gillade att han var musikalisk, kreativ och äventyrlig. När jag berättade om resor jag gjort sa han att det var precis de länderna han också tyckte om. När jag visade fotografier jag tagit sa han att han längtade efter att besöka samma platser. Han lyssnade och smickrade mig på ett sätt som jag i efterhand, långt senare, förstått bara var ett sätt att snärja mig. En kväll när jag kom hem efter att ha varit ute med mina tjejkompisar fick jag helt plötsligt en stark känsla av att jag måste åka och träffa Vlad. Det var som ett inre tvång, som en drivkraft som både var obehaglig och lockande på samma gång. Jag tänkte, om jag inte åker nu direkt kommer något hemskt att hända. Så jag åkte. Den kvällen blev jag som hypnotiserad av honom. Jag var attraherad men illa till mods på samma gång. Det var någonting inom mig redan då som anade att han var ond, men jag ignorerade den rösten. Jag hade planerat en resa till Vietnam och bjöd med honom för att vi skulle få möjlighet att lära känna.